Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Är det måndag hela veckan, Dr. Mikael?
Nej, det är det inte fullt ut, men många gånger. Men måndagar tycker jag inte är så farliga ändå. Jag tycker det är rätt kul med måndagar.
Varför sa du så där att måndagar tycker inte jag är så farliga?
Nej, men därför att många tycker att det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt. Så känner jag inte fortfarande vid mina dryga 29 år, så tycker jag att det är ändå liksom, det är ganska kul. Visst kan det bli för mycket på jobbet, men jag tycker det är rätt kul.
När sov du senast?
För 3 timmar sedan.
Jaha.
Ja.
Alltså nu är klockan när vi spelar in det här, ja, efter 9 på kvällen någon gång. Du sov alltså 8, 7, 6.
Ja, inte nu. Just innan. Det där var ju känsligt för. Jag ljög ju för Daniel, vår producent, och sa att jag fick stressa hem. Men jag gick och la mig. Jag är kungen av powernaps.
Men alltså på riktigt. Så att jag fick sitta upp hela natten för att du skulle få ta en powernap.
Ja.
Alltså, det är så inte okej.
Nej, men det känns jättebra faktiskt.
Ja, för
dig
känns det bra.
Jag är pigg, produktiv, rapp i tungan. Jag har full koll på det jag tänker och tänker. Och jag har höjt min prestation och kommer nu leverera bättre än vad jag skulle gjort annars. Jag kommer hem sliten efter en dag utan avbrott för lunch. Och sådär här. Så att det är, och då är det direkt prestationsökande med en powernap på kanske 30 minuter.
Men får jag bara säga en sak? Om du är kung av powernaps, så ja, kan jag säga att då är jag drottning av powernaps. Dessutom så har jag druckit samarin gång på gång hela dagen.
Vet du vem som myntade uttrycket överhuvudtaget?
Vilket?
Powernap.
Powernap, nej.
Winston Churchill. Som till och med bytte om till pyjamas och sådär och gick och la sig vid 11-12 mitt på dagen och sov, och sen så gick han upp och räddade världen.
Okej.
Ja.
Powernap.
Ja, alltså, vad händer? Jo, det här är
nej,
ju...
men vänta, stopp.
Ska vi vänta? Jag har ju så mycket
vänta
att berätta.
Ja, men lugna sig. Hörrni, varmt välkomna till
ja,
Läkarpodden.
Bra start där, varmt välkomna.
Idag så handlar det om mat och sovklocka. Och jag kan säga så här, som vanligt när Dr. Mikael får sätta tänderna i ett ämne. Mycket, mycket mer spännande och mycket, mycket viktigare än vad jag i alla fall trodde innan.
Hur ofta ska man gå på? Hur ofta ska man gå på?
Avslutningsvis, så här är det.
Mat och sovklocka, lite skal man över den. Finns den på riktigt eller är det bara hittipå?
Nej, den finns på riktigt. Vi har en chefsklocka i huvudet, i hypotalamusområdet, djupt i hjärnan. Där sitter en biologisk klocka som styr oss ganska väl. De flesta människor kan man nog styra in mellan 23 och 26 timmar långt dygn.
Upp, stopp och belägg i farfars skägg. 23 och 26.
Ja.
Tuppen, jag väljer ett dygn på 26 timmar. Jag trodde vi alla hade 24.
Ja, det har vi. Så det är därför man har lite det här med morgon och kvällsmänniskor, när man presterar olika, hur man gör. De som är kvällsmänniskor är lite mer tidsoptimister och har lite längre dygn. Om man skulle stänga in dem i ett rum med konstant ljus till exempel, så kan man se att det finns olika individer med olika längd. Men vi har ungefär ett dygn på 24,1 timme eller något sånt där. Det finns ju en skottdag. som vi håller på och dribblar med här på jordklotet.
Det använder man så. Men ja. Dygnen är ju 24 timmar långa för alla. Det är ju, man brukar ju säga att tiden är den enda som är demokratisk på riktigt. Alla har 24 timmar på dygn.
Ja, precis. Men man förvaltar sin, man förvaltar ja, det precis, på olika men... sätt. Ja. I alla fall, det är ju spännande att se tillbaka på hur alltså vi har väl funnits, universum är kanske 13 miljarder år gammalt. 13,7 kanske. Och sen så, jag kommer inte riktigt ihåg.
Det är helt okej.
Ja, och sen så har jorden kanske funnits i 4,54 miljarder år. Mm-hmm. Och sen så har det funnits däggdjur kanske bara några miljoner år.
Däggdjur, sådana ja, som däggdjur, föder levande bebisar ja. Som diar ja, eller
och då,
ammar.
Och då har man kollat på det där. Det är lite spännande, jag vet, det är lite onödigt vet, men jag tycker det är rätt kul att man har kollat på blåvalar och valar och de måste ju vara de äldsta. Det visar sig att bävern är äldsta. Är det inte hur kul som helst? Man har sett hackmärke från en ilsken bäver bara för miljoner år sedan. Så är det bland det äldsta djur som finns. Som bävran, han har kryper runt och hon då tillsammans faktiskt då, i många miljoner år i alla fall.
Men gud, vad sjukt, jag undrar varför? Var det hos
och varför undrar jag vid det? Jo, därför de har. Och vad har de för klockor? Samma dygnsklocka.
Som människor?
Som vi har, ja. Så gammalt är vi. Så mycket har påverkan gjort. Alltså att vi har i våra gener, även om inte alla kommer från bävern, är inte ursprungsdjuret, så kan man tänka sig... Ja, men det var lite bävrar, söta djur på sitt
konstiga,
sätt.
Konstiga, ja.
Men så kan man säga att jorden har ju snurrat sitt 24, dryga 24 timmars dygn väldigt, väldigt länge. Och det har märkt oss på många olika sätt. Därav har denna klocka uppstått.
Okej, okay, så vi har alla ett 24 timmars dygn ungefär.
Ungefär.
I kroppen.
Ja, och då händer det lite olika saker. Mm. Men vi är ju anpassade för att kunna också bryta det 24 timmars dygnet. Så förr i tiden... Ja, man skulle kunna säga fram till bara för 150 år sedan så fanns det ju inte elektriskt ljus. Mm. Utan man var ju oerhört styrd av det här. Sen så dök problemen upp. Stresspatienter dök upp i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet som icke existerade innan. Därför att då kunde man ju tända ljus i gruvgångarna så kunde folk jobba skiten ur sig i 20 timmar om dygnet istället och må dåligt. Det kunde man ju inte innan.
Men vet man det, Mikael? Ja, alltså, vet man att stress... Eller är det bara så att det var då man började tillskriva just de här dygnsrytm och för mycket arbete och så skapade man stress? Förstår du att stressen måste ha funnits i kroppen innan?
Nej, det gjorde ju inga... Alltså, ja, men det var en akut stress och sånt där. Det är klart, det har alltid funnits.
Ingen långvarig stress?
Ja, men vi har ju...
Jag tänker med kvinnor som har tagit hand om hem och hus och barn och dessutom förväntats liksom, inte vet jag, odla och jobba på fälten och allt vad det nu är.
Ja, det är ju bara de sista tusentals åren som man har kört det där. Alltså odling och odlingssamhället.
Ja, det har ju rätt.
Så det är ju inte alls många år. Vilket är lite kul när jag hörde senast av en kompis till mig som är producent för Läkarpodden faktiskt. Som berättar om...
Daniel, att, Danne?
Ja.
Möllberg?
Ja. Och då berättar han om att man i skolan har möten om barns sovvanor. Och hur tonåringar gör. Och det är oerhört intressant att se hur man hanterar dygnet. För man gör det inte speciellt intelligent. Alltså ungdomarna gör det inte. Vi vet ganska väl att hur den här sömnklockan skruvar om sig lite. Från spädbarnet tills 4-12 års åldern, prepubertalt. Sen pubertetsklockan. Mm. Och sen den vuxna klockan som vi försöker sabba på olika sätt med. Skiftarbete som jag har gjort till exempel.
Och jag. Ja. Vi är lika där. Ja. Men du, kan vi bara ta det lite så här grundläggande. Hur ser människans sovklocka ut? Och nu förstår vi alla att det finns variationer såklart mellan olika människor, men överlag.
Alltså,
snittklocka.
En snittklocka är ju så att den varvar upp lite. Och hormoner svänger, det finns sovhormoner, melatonin, det finns mängder av olika hormoner som gör att mättnadskänslan tilltar, man är inte hungrig på natten, man kan fördra det på ett annat sätt. Vi har stresshormoner som drar igång när ljuset kommer och så vidare. Vi har anpassat oss, det verkar till och med vara så att till och med hjärtat har inbyggd en liten en klocka som är underordnad hjärnklockan. Mm. Och organ, tarmar har också i sig en biologisk dygnsvariation och klocka. Mm-hmm. Njurarna går ner, producerar inte så mycket urin. När man lägger en njure ner.
Mm. Så producerar den mindre.
Ja. Och så allt det här är anpassat. Och de förändringar det vi har med skiftarbete och stress och det här med ljus. Och det har tillkommit bara de senaste 100-tals åren.
Okej, men jag backar bandet ändå, Mikael. Mm. För att du säger så mycket spännande saker. Men jag vill fortfarande ha en snittklocka. Människans snittklocka. När sätter gå upp hormonerna in? Alltså när bör vi gå upp? Hur länge ska vi vara vakna? Alltså hur ser det ut?
Ja, alltså då har vi olika sömnbehov då. Men om vi tar en vanlig människa som inte jobbar skift. Mm. Alltså då har man ju som lägst temperatur, minst tarmrörelser, minst muskulär aktivitet naturligtvis under natten. Men vi har däremot hormoner som funkar som reparationshormoner bland annat, och även uppbyggande hormoner under natten. Ta till exempel tillväxthormon, GH, growth hormone, som vi har. Och det får man efter en bra powernap. Första. Inte om du sover 3-4 gånger, men efter första får du det. Så att har du första djupsömnen, och du har flera djupsömner om du tänker dig ett dygn, om du går och lägger dig klockan 22 och vaknar klockan 6, så har du kanske djupsömn 3-4 gånger, men du har högsta utsömningen av tillväxthormon första gången, vilket talar oerhört starkt ifrån powernaps om man inte har någon annan möjlighet.
Så egentligen, för att människan ska må så bra som möjligt, så bör den sova mellan klockan 22 på kvällen och 06 på morgonen.
Precis, och då finns det ju då, som alla vet, att vi har, gör vi inte det så mår vi lite dåligt då. Ja, vi har ju alltså stämneslägen. Ett annat ord för det är vårdepressioner eller höstdepressioner, är det jag är ute efter. Mm. Den variabiliteten är störst där det är där i norr eller söder. Inte alls så uttalad närmre ekvatorn. För då blir dygnet jämnare. Vi har ju våra ljusa nätter. Mm. Det stör lite. Det var egentligen inte tänkt att vi skulle bo där det var ju is här. Mm. Så vi är vana vid att inte bo i Norden.
Men på ljuset stör lika mycket,
ja, det kan
som mörkret gör på vinterhalvåret.
Ja, lite grann.
Så att egentligen så bor man så långt norrut som vi gör i Sverige. Ja. Då är vi konstant störda åt något håll.
Och vi har börjat, ja, men alltså som art betraktad, alltså homo sapiens, så har vi börjat anpassa oss. Och vi har börjat förstå det här. Och vi märker skillnaden mellan att bo vid ekvatorn och bo...
Men allra bäst mår man alltså mitt i, om man bor vid ekvatorn.
Ja, man följer den urklockan lite mera, men nu har man ju nu kan vi ju hantera det här. Man kommer ju väldigt långt om man förstår vad man gör.
Men om man då har en, vi säger att sovklockan gör gällande att man ska sova mellan 22:06, då mår man som allra bäst.
Ja.
Och sen så har man då till exempel ett jobb som innebär att man måste gå upp antingen som du när som helst mitt i natten, eller som jag klockan vid 3 på natten. Eller för all del, liksom, oavsett. Kanske 4 behöver man gå upp för att komma iväg i tid till jobbet. Vad händer då?
Jo, det ställs stresskrav och man rubbar de hormonella rytmer som finns.
Men kan man hämta hem det med en powernap?
Ja, inte bara en enda. Men du kan hämta. Du jobbar ju inte så här 7 dagar av 7. Och det är ju inte ens jag. Utan du kommer tillbaks. Och det är den springande punkten, och det skulle man kunna säga till och med om skiftesarbetare, att det viktigaste med för skiftesarbetare är ju att man har regelbundna måltider. Om man nu ska ta en, till exempel en som jobbar natt, så när du är färdig med natten så ska du äta innan du går och lägger dig. Du ska äta frukost.
Man ska äta som om man hade ett normalt dygn.
Ja,
alltid, oavsett hur dygnet ser ut i realiteten.
Det finns många olika varianter. Inte om det beror sig på. Jobbar man på oljeplattformar blir det plötsligt jobbigt, för då jobbar du 16 timmar och det orkar du bara några veckor eller några månader. Sen måste du ta dig därifrån. Du går under. Det finns ingen som jobbar ett helt liv på oljeplattformar, till exempel. Ett stressigt jobb där man inte gör någonting annat än arbetar och sover.
Men överlag, menar du, så ska man, liksom, även om man nu ruckar på sovklockan, så ska man ändå egentligen inte försöka rucka så mycket på matklockan.
Nej, så det är en bra beskrivning. Där lyckas du igen.
Tack!
Ja,
det är frukost, gärna ett mellanmål, lunch.
Nej, inget mellanmål. Frukost, nu jobbar du natt. Så äter du frukost och så går du och lägger dig. Ja. Och sen äter du lunch när du går upp. Och sen kanske sover du igen för, och sen så äter du middag klockan 5. Och möjligen, möjligen äter du en middag på jobbet, ett mål på jobb.
Ett litet kvällsmål.
Mål vid 24-tiden. Helst absolut inte senare än 24. Så ät egentligen inte, fast du är skiftarbetare, så ska du inte äta mellan 24 och 06, principiellt sett. Nu, om du vill...
Och varför ska man inte göra det? Vad spännande. Nej,
ja, därför att då rubbar du klockan och det hormonella systemet för mycket. Så då kommer du komma i krock. Det finns några säkra sätt att sabba, och som vi utsätts för, som sabbar den biologiska klockan.
Mm-hmm.
Och det är till exempel, jag kan ta en resa till Thailand. Gör det. Jetlag betyder det.
Mm.
Skrikande spädbarn är ju en period, och skiftarbete, och sen finns det en ålderskomponent. Men de här fyra olika grejerna är ju någonting som få kommer undan här i livet om man nu blir gammal. Det vill säga att klockan går lite sämre, går lite trögare, blir inte så tydlig när du blir äldre.
Mm.
Jetlag är ju ett stressande, det vet man utifrån, i synnerhet ifrån, från piloter och flygvärdinnor och stewards och sånt, när man har tittat på hur deras liv och funktion ser ut.
Mm.
Att man, stör man det där hela tiden, så kommer du aldrig komma ner i djupsömn, i lågt blodtryck. Du kommer ligga längre med högt blodtryck. Risken för diabetes ökar, påtagligt ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
Mm.
Därför att du kommer inte ner i så många sömnperioder.
Mm.
Och sen så hade vi det här då, digniteten av skrikande spädbarn, alltså det ska jag inte, jag har ju haft, har ju två barn.
Hur var det nu?
Ja.
Jag
har ju två barn, och jag tar gärna en natt på jour på akuten. Det var ju rena semestern, bara,
jämfört med att ha en skrikande bebis. Ja, men det är ju så stressande, men det är ju stressande på ett känslomässigt plan.
Nej, inte bara, du blir ju vaken.
Jo, men man blir ju vaken och man blir ju trött. Och det, men om man hade liksom haft en lycklig, jollrande bebis, då hade man kanske kunnat, som du brukar säga, fördra det.
Ja.
Lättare än en skrik, för det finns ju en desperation hos en själv. Det går ju som en nästan synlig tråd mellan bebis och ens eget hjärta. Skriker den så får man ju panik, ångest.
Ja. Det finns ju naturligtvis mellan barn och föräldrar, men inte alltid. Ibland kan det vara väldigt stressande att inte få sova, aldrig få något dygn, att bli avbruten hela tiden. Och jag har ju själv ett barnbarn som har kolik, så han skriker ju liksom 23 timmar om dygnet. Det är påfrestande.
För dig?
Nej, men jag tycker det är jobbigt bara under...
Exakt, du tycker synd om din dotter.
Ja.
För du förstår hur jobbigt hon har det.
Ja, ja, ja.
Bandet mellan dig och ditt barn.
Ja.
Du ser, det är det jag menar.
Ja. Men alltså det ibland så...
Hade hon varit vaken 23 timmar av 24 möjliga över en jollrande, glad bebis, då hade du inte tyckt lika synd om henne.
Nej, men man klarar inte det heller.
Hon är inte var, det är, den skriker inte 23 timmar av 24 möjliga.
Nej, men den skriker...
Det är fysiskt omöjligt, det har doktor Mika lärt mig.
Ja, men däremot av den vakna tiden så skriker den 90%.
Doktor Mikael,
ja.
Jag har hittat en bild, kan man säga. Får se om du håller med om den här bilden, för den var faktiskt väldigt spännande.
Ja.
Vi kan väl lägga upp den på vårt Instagram-konto. Det är ju roligt om ni som lyssnar vill se den när ni hör det här. Då heter den bilden Kroppens dygnsrytm.
Mm.
Och där står det då till exempel att, nu ska vi se här, 6:45, högsta ökningen av blodtrycket.
Ja.
Betyder det, då ska man gå upp och hoppa.
Ja, det vill säga det har varit lägst innan.
Ja, och sen också så här, 7:30, melatoninutsöndringen slutar. Och melatonin, det är väl det man blir sömnig av.
Ja, just det.
Så att 7:30, då är man på benen.
Ja, men så är det ju naturligtvis inte. Det här är ju en schematisk skala där dygnet är lika långt och vi inte har ljusa nätter. Men den slutar ju, om du ligger med en blå skärm och spelar dataspel, så stör du ju ut den här klockan 2, vilket... vilket då pubertetsbarnen gör.
Ja, så det här är bara liksom om solen råkar gå upp då.
Ja, och så man måste förstå det här i det perspektivet.
Ja.
Och för tänk, det här stämmer ganska dåligt för en
nutidsmänniska,
17-årig pojke.
Ja, jag fattar.
Eller flicka.
Så inga skärmar mellan 23:07 enligt doktor Mikael.
Det tycker jag, och det funkar ju inte. Och det är ingen som kommer gå och ta den rekommendationen. Om vi nu, vad har hänt då socialt i våran värld de sista 40 åren? När jag var gick och la mig. Som ung så var det inte ett problem, för det fanns tv inte så sent, man kunde inte titta på det.
Det var ju slut när du gick och la dig.
Ja, och man kunde lyssna på någon radio klockan smoke rings något sånt där, med klockan 10:55 och sen var man så trött. Men nu så har man skjutit på dygnet, och det har ju ingen som helst förankring i biologin. Jag säger ingen, utan när vi går, då får du tänka på bävern igen och de här miljoner åren som vi är anpassade till den andra rytmen. De senaste decennierna har man helt skruvat bort det där, därför vi har ljus i ansiktet och de sociala aktiviteterna, toppen av sociala aktiviteter sker mellan 23 och 01. Och det kan man inte säga till en tonåring så här: du får inte vara med, du får inte vara social, du får inte göra ditten och datten.
Men mellan 23 och 01, jag håller inte med dig. Det får man visst, man kan visst säga: lägg ifrån dig luren och sov, det kommer du må bättre av.
Det skulle egentligen vara en av mina bästa, så här är det. Och vad det gäller en mat och sov och livsklocka, det är att hantera sin egen tid och inte bli hanterad. Se till att du bestämmer. Lär dig, och det som förälder också, lär dig i unga år att stänga av telefonen. Därför du kommer att...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bli nådd. Vi blir ju så nådda hela tiden. Men då gör man det när man äter. Sen finns det speciella tillfällen, visst. Men att om man ska ha sån rutin, vem är in charge? Är det telefonen eller är det du? Är det samhället eller är det du som bestämmer över dig? Det tycker jag är liksom, det är en central bit. Sen vet man, om jag skulle säga till någon så här: du ska prestera bra imorgon, det är skrivning, det är ett prov, det är OS-final i skidåkning, du ska göra det här.
Ja, inte fasiken sitter våra elitidrottare och kollar på skärm klockan 1-2 på natten.
Exakt.
För de vet,
och vad drar
bättre
man då för slutsats av det?
Att man ska låta bli. Ja. Men du sa så här: man kan inte kräva av en tonåring att den inte ska få vara med mellan 23 och 01. Men jag säger igen, jag håller inte med.
Men däremot så tror jag inte på förbud, och du får inte sånt här. Men däremot så här, du måste fatta innebörden av vad det är det du gör nu. Och sen så
men det handlar ju om att man hjälper barnet att må så bra som möjligt.
Ja, verkligen. Och sen det får man väl göra lite fel då. Men,
ja. Men du avbröt mig när jag knappt hade kommit igång med den här fantastiska dygnsrytmsklockan som jag hittat. Till exempel 8:30, då drar tarmarna igång, står det i den här.
Och det är klart att de rör sig hela tiden, och man släpper sig på natten, och det är därför du vaknar smal och smärt och såna här saker. Så man får inte tro här att allting har stått stilla, utan det har varvat ner lite grann.
Ja, men precis, och det varvar upp, jag fattar. Och sen så kommer testosteronutsöndringen igång. Och sen kommer det en intressant. Vid 10, då är uppmärksamheten på topp.
I synnerhet för morgonmänniskor då. Men inte de som vaknar lite senare, så stämmer inte det här.
Nej.
Utan de har sin prestationstopp någonstans vid 17. Där det då på den här klockan står att man har största muskelstyrkan.
Jag är inte så stark 17, men jag är kvällsmänniska. Vid 23, då är det som att tända en lampa i huvudet på mig.
Ja. Och jag är i strålande form 17-18 om jag har fått en powernap.
Ja, men bara om man har fått en, annars är det största dippen. Ja,
största dippen.
Men du, 10, då är uppmärksamheten på topp, i alla fall för de flesta ska vi säga. Sen, vid 2:30, då ska man sätta igång och dansa svåra koordinationsdanser och göra sånt där.
Ja.
För då har man bäst koll på kroppen, på koordinationen då. Och 15:30, då kan man ägna sig åt dart. Ja. Jag vet inte, ja. Ingen aning. Men Pingis då har man tydligen snabbast reaktionsformåga. Och sen som du sa, vid 5 på eftermiddagen så har man störst muskelstyrka. Och vid 6:30 högst blodtryck. Och vid 7 högst kroppstemperatur.
Ja, ungefär så. Ja, det stämmer allting så.
Och sen 21, då börjar melatoninutsöndringen. Och då börjar man bli lite pömsig.
Om det är mörkt, ja. Ja. Om det är ljust eller så kommer den inte...
Men i ett normalt läge, vi säger liksom, då är det här en ganska väl överensstämmande.
Ja.
Och då kanske man ändå ska försöka ta hänsyn till den kroppsklockan i sitt liv.
Ja.
Så att man inte hela tiden jobbar mot...
Nej, verkligen inte. Jag håller med dig fullständigt. Man ska inte jobba emot biologin. Ibland är man ju tvungen, men om man förstår den så är det lättare att hantera den förstås.
Mm. Men du, jag har en fråga. Om man nu inte har lyckats sova så mycket som man behöver sova på natten.
Ja.
Man kom i säng sent... Eller vad du nu kan tänkas vara. Så du är ju verkligen powernappens förespråkare.
Ja.
Hur och när och hur länge ska man powernappa sig? För att det ska ge bästa effekt.
Alltså, uttrycket siesta är en lång historia. Men det kommer från ordet, egentligen det latinska ordet sex. Siffran sex. Och det är sex timmar efter en stor måltid. Och då, och då ska man powernappa och sova. Och då, om man nu har anammar detta förhållningssätt, då, om man kan se, om man ser det liksom, det är lite mer medelhavsperspektiv, och då tänker man sig att det skulle vara som en delförklaring till att man har mindre problematik med hjärt-kärlsjukdomar. Detta och medelhavskosten då, med mycket oljor och oliver och sådana här saker. Mm. Och då är svaret på den frågan alltså att siesta är inte så dumt, men i våran värld så skulle jag säga att en powernap, för att inte störa, så får den ju heller inte komma...
Det får inte vara för lång, för då somnar man inte på kvällen.
Nej, och då ska jag säga 30-40 minuter.
30-40 minuter. Är det 30-40 minuter som man ska ligga i sängen eller 30-40 minuter man ska sova?
Alltså, jag har sagt, för det är väldigt enkelt, så är det viktigare att somna än att sova.
Just det, man behöver bara somna till.
Ja, och då kommer det bli lite längre, för du somnar inte och vaknar, det går inte till på det sättet.
Nej, men det är en kvart, ibland kan det vara som en kvart.
Ja, och det kan man göra på många andra sätt. Om man, när man sitter och man ska ut och kör bil, man gör saker som man måste vara vaken, man gör. Lönar det sig då att sova en kvart, 20-30 minuter? Ja, oerhört mycket. Den effekten sitter i ungefär 120-150 minuter. Sen har du den spelat ut sin roll. Så, och sover du lite längre, då får du effekten lite senare men längre. Om du skulle sova 1,5 timme, vilket är för länge, tycker jag. Tycker jag. Men för en del funkar det. Då kommer du vara rätt, nästan droga när du vaknar. Och du kommer ta tid att komma igång.
Ja, det känner jag igen.
Ja. Men sen har du ju med dig mycket. Mm. Och då är vi inne på skiftarbetet och sånt där. Sådana saker. Men ska man prestera någonting, antingen om man ska ha något prov på eftermiddagen, om man, eller fysiskt, så om man får en djupsömn och en frisättningsepisod av tillväxthormon, så ligger man väldigt bra till jämfört. Har man en rival som är precis likadan som jag, så kommer man vara överlägsen. Om man är jämngod annars så kommer jag
så vinna. Så tävlingsmänniskan, doktor Mikael.
Ja.
Men du, får jag fråga en sak. Om du nu får bestämma. Du har sagt att vi helst. Allting är ju, liksom, det här är ju någon slags snittmänniska som naturligtvis i sig själv inte finns. Men ungefär. Ta gärna en 30 minuters powernap på eftermiddagen någon gång. Men när tycker du att man ska, om man nu fick välja fritt. När tycker du att man ska tänka att man är på jobbet? Mellan vilka tider ska man jobba, tycker du?
Alltså jag är ju numera då, så jag är inte en morgonmänniska, så jag går upp 6 på morgnarna och börjar 7:30. Och jag tycker ju liksom, så ser min, och sen så slutar jag 16:30. Och jag tycker liksom att det får väl gå. Jag skulle hellre jobba, börja 9 och jobba till 6 eller något sånt där. Personligen skulle jag göra det. Men det finns få saker som är så stressande för någon som att bli tillsagd att du ska göra så här. Du får inte bestämma själv.
Mm.
Den moderna människan störs av detta. Du kan inte påverka din arbetsplats, din arbetsmiljö. Det är mycket, mycket mer stressande. Och då kommer du alltså få ett högt blodtryck på grund av detta.
Så man kan försöka börja med att överhuvudtaget få bestämma lite grann. Det kanske går att rucka lite på tiderna så att det passar en själv.
Ja. Bland de viktigaste arbetsmiljömässiga saker man kan göra på en arbetsplats är att ha en delaktighet i schemaläggning. Och att det spelar roll. Det är oerhört viktigt. För om det inte passar med dig, du kommer trött i jobbet, kommer in att du är mindre fysiskt aktiv. Är du mindre fysiskt aktiv, diabetes. Och de här metabola syndromen, hjärtsjukdomar och sånt där, det vet man.
När ska man träna? När är det optimalt att träna?
Återigen, jag kan inte, alltså jag inte.
Ja, men vi pratar om en snitt
alltså den bästa. Det bästa man ska träna, jag skulle ibland så det viktiga är att man går ut på lunchen och får dagsljus på sig, i synnerhet för oss i Norden när det faktiskt är ljus. Och det är en väldigt en sömnhygienisk underbar grej, det att få dagsljus på sig. Mm. Det är knappt man får annars. Mm. Och då tycker jag att det skulle vara synd att träna på lunchen annars. Annars så tycker jag att man är som bäst när man på kvällen, alltså någonstans mellan 17 och 19.
Åh, känner du? Jag tycker att det är bäst att träna på morgonen. Så man har det gjort liksom.
Ja.
Men det är ju en högst personlig.
Ja, ja. Men då är vi där igen, att du är som starkast och rappast och sånt där när vid på eftermiddagen. Mm. Det är du.
Men kanske inte när man har gått upp tre och gjort nyhetsmorgon.
Nej.
Då är man inte stark vid 17, kan jag säga.
Nej.
Men du, då lägger vi till detta med matvanor. Och det är ju så spännande. Man ska alltså, oavsett hur man har sovit, när man har sovit, om man skiftarbetar, om man inte skiftarbetar, så ska man alltså försöka äta på de måltidstider vi har. Frukosten, är det dygnets viktigaste mål?
Ja, det säger ju alla, och det kan man, det finns ju, det fanns några gamla ganska dåliga studier gjorda på några skolungdomar som gick i nionde klass. Men det finns många aspekter på det där. Men man tror nog att om man äter en rejäl frukost så kommer man att dämpa hungerkänslorna, så att det är fysiologiskt mycket väldigt bra, och du kommer inte bli hungrig så kvickt framöver under dagen, så att du styr upp dagen på ett bättre, på ett smartare sätt. Så det är inte bara intaget. Det går alldeles utmärkt att hoppa över några frukostar. Jag säger igen att ur ett vetenskapligt sätt så säger man att pubertetsungdomar så att säga är känsligt. Där är det nog bra med frukost. Annars är hela människan gjord för egentligen jag höll på att säga en diet här. Det är ju nu jag är ute på farligt vatten.
Men diet behöver inte vara en bantning.
Nej,
diet är ju ett sätt att äta.
Ett livsstil, och ja, det är periodiskt fasta. Det är det vi är gjorda för. Vi jagar och sen springer vi och hämtar mat någonstans. Mm. Vi jagar ett par timmar och sen sätter vi oss under och väntar. Och så sitter vi i en liten grupp där och tycker om varandra under ett träd. Och så funkar människan.
Uh-huh.
Liksom som ett av de få djuren som har möjligheten till att känna empati överhuvudtaget. Bäven lite kanske. Men det är väldigt många få andra djur som gör det. Lite delfiner kanske. Men grisar känner ju inte så mycket.
Elefanter.
Elefanter. Ja. Mm. Men sådana är vi gjorda. Och vi klarar av att svälta. Så vi är gjorda för det. Vi har system för det. Det är därför vi gärna vill äta. Det är därför vi har ett sockersug. Om man hittar ett honungsbo med socker så suger man ju i sig det. För det är ju livsviktigt.
Jag förstår vad du menar. Men nu, jag håller med dig. Där måste man vara försiktig. Vi är gjorda för periodisk fasta. Och det betyder nu inte att alla ska gå fasta. Utan det betyder bara att vi klarar av det.
Bättre än någonting annat. Vi är det uthålliga. Vi kan springa i kapp en antilop. Alltså människan har lätt och ledigt kan bara lunka i kapp en antilop. Det tar lite tid. Men de har inte en chans.
På uthållighetsbogen.
Nej, vi är byggda på det sättet.
Men de är snabbare.
Ja,
är mer explosiva.
Ja.
Och lunchen då? Hur ska den se ut tycker du? Om frukosten är ett ganska viktigt mål. Framförallt för tonåringar. Och där kan man gärna fylla på med kolhydrater, gissar jag.
Ja, det är ju det man gör ofta. Mm. Och då ska man ju, naturligtvis kommer vi till grundinställningarna, liksom ta gärna fullkorn, kör på det där med fibrer och sånt, det är bra, det vet vi.
Ja.
Alltså därför att, sen har vi de här kortverkande flingorna, det är ju samma sak som i godisdisken.
Mm.
Det är 410 kilokalorier per 100 gram, är det, om du läser på de flesta paket. Det är 100% socker. Socker, 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 socker.
Och det kan man skita i.
Ja.
Men du, sen käkar man en lunch också där. Tänk på fullkorn, tänk på fibrer. Ät liksom lite grann av allt. Och tallriksmodellen och allt vad det nu är.
Det finns ju så många olika, så det går inte ens att komma med rekommendationer. Man kan bara säga till folk så här. Ät mer fisk. För det är så få som gör det. Okay. Och det är det bästa rådet. Så vad ska jag äta? Ät min fisk, säger jag bara till folk. För det, ja, men, det är så få som säger, jag äter ju fisk.
Men tänk på att kolla var fisken kommer ifrån, ja, så att den är miljövänlig.
Ja, ja.
Vad roligt. Ja. Det finns så mycket dieter och så många rekommendationer. Så jag säger bara, ät mer fisk. Det var ju vansinnigt kul. Men vad jag undrar är, på kvällen, är det sämre att äta på kvällen som det sägs? Eller är det bara någon så här gammal skröna?
Ja, alltså det, grejen är ju att det är svårt att somna hungrig. Och många är det ju, många på jorden som tyvärr gör det. Men principiellt sett så är det, är man en växande individ så må det väl vara att man kan ta, men man ska ju inte äta, det ska ju gå i alla fall 2 timmar innan, man ska ju inte äta två.
Man ska inte äta 2 timmar innan man går och lägger sig.
Är det så det heter?
Man ska alltså låta bli att äta 2 timmar innan
man... Man ska inte smacka i sig ett stort mål. Med
och sen gå och lägga sig. Då sover man dåligt. Man kan få mardrömmar och man blir, det är jobbigt. Det ska man inte göra.
Nej.
Jag vet att du brukar säga att man ska sova mellan 7 och 9 timmar. Ungefär. Som liksom om man är en normal vuxen människa.
Ja, 7 och 8 kan räcka.
Ja, 7 och 8. Ja. Varför kan man inte bara förlägga de timmarna var man vill på dygnet? Varför spelar det roll om man går upp 3 på morgonen eller 7 på morgonen eller 12 på dagen?
Det kan du förlägga precis som du vill, men det kan du inte. Därför ljuset kommer att störa ut det. Du klarar inte av att lägga en bara för att du bestämmer dig, utan man har ju sömnproblem då. Och sova mellan klockan 10 och klockan 18 klarar få av.
Ja, men om man har mörkläggningsgardiner. Ja,
och vänder på dygnet och gör en konstgjord värld.
Men problemet blir då att man inte får solljus när man är vaken då?
Ja, precis.
Är det så?
Ja, och den störs ju direkt när du kommer ut i den vanliga vardagen. Och då får du liksom, då får du dina sömnbristbekymmer igen då. Och det som kommer med sömnbristen, det vill säga att risk för övervikt tilltar, du får ett högre BMI, du får diabetes, du har mättnadshormoner som till exempel sjunker, du får aptitstimulerande hormoner som finns, som vi har, de ökar vid sömnbrist, du orkar inte vara fysiskt aktiv vid sömnbrist. Så här ser man igen, och då kommer du att förbruka mindre energi, gå upp mer i vikt. Och så får du diabetes typ 2 igen och högt blodtryck, och så blir det en ond spiral.
Så att, det där kan jag, alltså på ett personligt plan, eftersom jag då ibland går upp 3 på natten, ibland 2, ibland 4, ibland 5 och ibland 7. Och ibland, alltså det är väldigt olika. Och ibland behöver jag ta en powernap på dagen, ibland behöver jag inte det. Alltså det är väldigt, mitt dygn är ju verkligen från dag till dag. Precis som ditt, som jour, när du har jour till exempel. Men det där känner jag igen, det där med att de här dagarna när man har sovit för lite, då är man ju så vansinnigt. Alltså man kan inte stå emot behovet av till exempel snabba kolhydrater.
Nej.
För mig är det liksom, jag kan vräka i mig mackor. Ja. Och det känns nästan som att jag behöver göra det bara för att hålla mig vaken.
Ja, och det är ju, och då är det ju,
och då är det ju på riktigt.
Och då är det ett problem, ja precis. Och det är ju väldigt få som har, alltså sömnproblem om du ska ta det. Mm. Det existerar inte utan ett annat problem. Det är inte så att jag mår bra, allting passar och har sömnproblem. Utan har du sömnproblem så har du rubbat din klocka, jobbat en natt, varit rädd, blivit av med jobbet, någonting har hänt.
Stress, alltså,
stress och sånt där. Det är de effekterna som ger dig att du sover sämre. Så det är därför jag säger att sömnklockan är det centrala, att vi ska försöka följa det. Och sen om man nu tittar bara på barn så kan man ju förstå att det är viktigt ur både att välbefinnande och enormt viktigt skapande av rutiner. För att i det stora hela, med allt det yttre tryck som finns på oss, med alla sociala medier som vi måste vara med i, alltså, att i den här världen ha fasta punkter, trygghet, som man sen kan göra avsteg ifrån som vuxen, det gör man ju som man vill. Men att lära sig, att ta med sig trygga rutiner, sån här, det är centralt för välbefinnande.
Får jag ställa en fråga om hönan och ägget?
Ja.
Om man har sömnproblem så får det effekt på resten av livet.
Ja.
Med stress och risk för ökad övervikt och så vidare.
Ja.
Men om man har den typen av problem, stress och så vidare och så vidare, så ökar ju också risken för sömnproblem.
Verkligen.
Så vad är hönan och vad är ägget?
Stressen och det är hönan. Och ägget är ju
sömnproblemen.
Ja, som kommer. Ja, verkligen så. Då kan vi
Men det är en ond cirkel, den skall brytas.
Ja. Så att sömnbekymmer uppstår inte av sig själv.
Påverkas kvinnor och män olika av sina mat- och sovklockor?
Ja, i vissa avseenden kan man säga det. Hårt generaliserat så kan man säga att kvinnors sexuella intresse följer ljuset mycket mer än det gör hos män. Mm-hmm. Så kvinnor är kåtare på våren än vad män är. Men alla är lika trötta och minst kåta i december, det kan man säga också. Både män och kvinnor.
Är det sant?
Ja.
Men vadå, på våren är kvinnor mer sugna än vad män är?
På våren, ja. Det är inte så.
Men på sommaren borde, då är alla jätteglada.
Ja, men då är det så här, men det är inte så, då är det ju...
Då är det inte lika stor skillnad.
Nej, och det är inte så, just det som skiljer är just att vårsintresset synes vara mer kvinnligt orienterat helt enkelt.
Men du, får jag bara fråga en annan sak då, apropå det. Man pratar ju alltid om att män har mer sexlust än vad kvinnor har. Det här har ju vi pratat om i olika läkarpodden när vi har pratat om sex och så. Och nu säger du att män, de är lite lagom ointresserade året runt, förutom i december. Då är de helt ointresserade, medan kvinnor, de lever upp sexuellt på våren.
Ja, alltså det har ju varit...
Eller hörde jag fel?
Ja, det var väl inte riktigt exakt vad jag sa. Men,
det var vad jag hörde.
Ja, där finns det så mycket myter kring om att man skulle ha sin sexuella peak, att det inte ska komma lite samtidigt. Men man kan väl säga det att det man tror då är att kvinnors sexuella peak skulle komma senare i livet än vad det gör för män. Män vill, men kan inte på sluttampen.
Men du, det där är ju rätt intressant med tanke på om man då ska försöka liksom, om man till exempel ska känna att man vill flytta till sydligare breddgrader. Det är ett superargument.
Ja, kan vara.
Men älskling, tänk på att jag blir lite mer sugen om det är ljusare ute.
Ja, älskling, det är tänt i sovrummet. Varför har du tänt? Varför ligger du med en skärm?
Men vet du, det är därför jag tänder jämt. Jag tål ju inte mörka rum. Jag går ju runt och tänder över. Nej, tänder lampor.
Det är därför jag tänder jämt. Ja.
Oj, vad vi hamnade ur spår här. Ja, tillbaka på banan.
Ja.
Har du några sådana här, så här är det?
Jag skulle vilja säga så här. Att sova middag gör dig smartare. Så är det.
Och det kan vara den bästa, så här är det, du någonsin har sagt, doktor Mikael.
Ja, men det ligger mycket i det där. Jag är liksom power naps, det är prestationshöjande och man blir lite snyggare också.
Jag älskar power naps. Jag tycker vi nöjer oss med det.
Ja, det gör vi.
Hörrni, ni kan alltid kontakta oss via Läkarpoddens Insta om ni vill. Ni kan också mejla oss på läkarpodden@tv4.se och vi finns på tv4.se/läkarpodden. Tack så jättemycket för den här gången.
Tack själv.
Så gott.
Kram så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.